5. Någonting sällsamt. Sidan 173. Regnet som hade smattrat mot tältduken genom större delen av natten hade övergått i ett tyst tassande när Feil steg fram mot Severnas stol. Det var en förgylld tron översållad med sniderier som stod mitt på de färgsprakande mattor som utgjorde tältets golv. Hon hade blicken nogsamt sänkt för att inte väcka förtret. Våren hade kommit med språng, men fyrfaten var släckta och det fanns en kylig udd i morgonluften. Feil neg djupt och räckte fram brickan av flätade silvertrådar. Eilkvinnan tog emot guldpokalen med vin och drack utan att ägna henne så mycket som en blick. Men Feil neg djupt än en gång innan hon drog sig baklänges tillbaka och ställde ner brickan på en mässingsbeslagen blå kista där det redan stod en långhalsad silverkaraff och ytterligare 3 pokaler. Sen återvände hon till sin plats hos de 11 andra gaishiner som stod mellan de spegelförsedda golvlamporna som kantade tältets röda sidenvägg. Det var ett stort tält och högt. Åt Severna dög inget lågt litet tält. Det var ofta svårt att överhuvudtaget se Eilkvinnan i henne. Denna morgon satt hon och vräkte sig i sin nattrock av röd sidenbrokad med skärpet knutet så att den gapade nästan ned till naveln och blottade hälften av hennes ansenliga barm. Hon bar också många halsband med smaragder, eldstenar och opaler och tjocka pärlhalsband att hon ändå var snudd på anständig. Eil bar av sed inte ringar, men Severna hade minst en juvelbesatt ring på varje finger. Den tjocka guldringen med eldstenar som hon bar över den vikta blå sidenhuvudduken som höll tillbaka hennes midjelånga gulblonda hår liknade ett diadem. Om inte en krona. Det hade ingenting med Eilfolkets seder att göra. Feil och de andra, 6 kvinnor och 5 män, hade blivit väckta mitt i natten för att stå bredvid Severnas bädd. Ett par fjädermadrasser som lagts på varandra. För den händelse att kvinnan skulle vakna och vilja ha någonting. Fanns det någon regent i världen som passades upp av 12 tjänare medan hon sov? Feil kämpade tillbaka en gäspning. Det fanns åtskilliga saker som kanske skulle leda till en bestraffning. Men en gäspning skulle det säkert. En gaishain måste vara ödmjuk och mån om att vara till lags, vilket verkade betyda inställsam på gränsen till lismande. Bane och Cheard, som annars var så hetsiga, verkade inte ha några svårigheter med det. Det hade däremot Feil. Under den knappa månad som gått sedan hon blivit fjättrad i kylan för att hon hade gömt undan en kniv hade hon fått spöstraff 9 gånger för betydelselösa förseelser som dock var allvarliga i Severnas ögon. Den senaste omgången svullnader hade fortfarande inte riktigt gått ner och hon tänkte inte skaffa sig en ny uppsättning genom slarv. Feil hoppades att Severna trodde att hon blivit tämd den där natten som hon tillbringat hopsurrad ute i kylan. Det var bara Roland och hans fyrfat som hade räddat livet på henne. Samtidigt hoppades hon att hon inte verkligen höll på att bli tam. Om man låtsades någonting tillräckligt länge kunde det bli sant. Hon hade varit fången i mindre än 2 månader. Men kunde inte längre komma ihåg exakt hur många dagar som gått sedan hon blev tillfångatagen. Ibland kändes det som om hon hade haft på sig den vita kaftanen i 1 år eller mer. Ibland kändes det breda skärpet och kragen av flata guldlänkar självklara och det skrämde henne. Hon klamrade sig fast vid hoppet. Hon skulle snart fly. Det måste hon. Innan Perrin kom i kapp och försökte befria henne. Varför hade han inte kommit i kapp dem än? Det var länge sedan Shaido slog läger vid Malden. Han kunde inte ha övergivit henne. Hennes varg skulle komma för att rädda henne. Hon måste fly innan han försökte och blev dödad. Och innan hon inte längre låtsades.
Hur länge tänker du fortsätta bestraffa Galina Sede, Therava?
frågade Savannah barskt och tittade på Acer Dan. Ferrava satt framför henne på en blå kudde med tofsar i hörnen, med korsade ben, rak i ryggen och med sträng min. Igår kväll gjorde hon mitt badvatten för varmt. Och hon är så blåslagen överallt att jag var tvungen att låta piska henne på fotsulorna. Det är inte särskilt effektivt när hon fortfarande måste kunna gå. Fail hade undvikit att se på Galina ända sedan Ferrava kom in med henne i tältet. Men vid omnämnandet av Aisedens namn drogs hennes blick till kvinnan av sig själv. Galina låg på knä mellan de båda kvinnorna, en bit bort från dem. Hon hade brunlila blåmärken på kinderna. Huden var våt och hal av det kraftiga regnet hon varit tvungen att gå igenom för att komma dit. Och fötterna var leriga upp över fotknölarna. Det enda hon hade på sig var guldskärpet och guldkragen med eldstenar, vilket fick henne att se mer än naken ut. Av hennes hår och ögonbryn fanns bara stubb kvar. Vartenda hårstrå på hennes kropp hade svetts bort med kraften. Fail hade hört det beskrivas, liksom hur Acer Dan hade blivit upphängd i fötterna för första omgången prygel. Det hade varit det stora samtalsämnet bland gaishinerna i flera dagar. Endast de av dem som kände igen hennes tidlösa ansikte för vad det var trodde fortfarande på att hon var Acer Dan. Och även en del av dem var drabbade av samma tvivel som plågat Fail när hon träffat på en ACD bland gaishinerna. Hon hade förvisso både ansiktet och ringen. Men varför skulle en ACD låta sig behandlas så av Ferrava? Den frågan hade Fail ställt sig många gånger utan att komma närmare ett svar. Hon intalade sig gång på gång att ACD gjorde det de gjorde av skäl som ingen annan kunde begripa. Men det var inte särskilt tillfredsställande. Vad Galina än hade för skäl till att låta sig utsättas för denna misshandel, så var hennes ögon stora och skrämda nu och fixerade vid Ferrava. Hon flämtade så kraftigt att brösten hävde sig. Hon hade skäl att vara rädd. Alla som gick förbi Theravas tält kunde få höra hur Galina tjöt om nåd där inifrån. I mer än en halv vecka hade Fail med jämna mellanrum skymtat Acer Dan på olika ärenden. Hårlös och i samma utstyrsel som nu, springande allt hon kunde med paniken målad över ansiktet. Och varje dag la Ferrava till nya röda ränder bland de som randade Galina från axlarna och ned till knävecken. Så fort ett märke hade börjat läka friskade Ferrava upp det. Fail hade hört Shido som muttrade att Galina blev för strängt behandlad. Men ingen ville lägga sig i en av de visas angelägenheter. Det rasslade om guld och elfenbens armbanden när Ferrava, nästan lika lång som de flesta ailmän, rättade till sin mörka sjal och betraktade Galina på det sätt som en blåögd örn skulle betrakta en mus. Hennes halsband, också de av guld och elfenben, såg anspråkslösa ut vid sidan av Savannas grannlåt. Och hennes mörka kjol och vita algodeblus verkade färglösa. Men av de två kvinnorna fruktade Fail Ferrava mycket mer än Severna. Må så vara att Severna kunde bestraffa henne för att hon råkade snubbla. Men Ferrava kunde döda eller krossa henne av en ren nyck. Om Fail försökte fly och misslyckades skulle hon utan tvekan göra det. Så länge minsta spår av ett blåmärke finns kvar i hennes ansikte kommer resten av henne också att vara blåslagen. Jag har lämnat framsidan orörd så att hon kan bli bestraffad för andra försyndelser. Galina började darra. Tysta tårar rann ut efter hennes kinder. Fail vände bort blicken. Det var plågsamt att se. Om hon nu lyckades ta staven från Ferravas tält skulle Aisedén fortfarande kunna vara till hjälp vid flykten. Hon uppvisade alla tecken på att vara fullständigt nedbruten. Det var en kallsinnig tanke. Men för en fånge gick praktiska hänsyn före allt annat. skulle Galina förråda henne för att försöka köpa sig fri från pryglet. Hon hade hotat att förråda Fail om hon inte fick tag på staven. Det var visserligen Severna och inte Therava som skulle vara intresserad av Perrin Ibaras hustru. Men Galina såg tillräckligt desperat ut för att kunna försöka vad som helst. Fail bad en bön för att kvinnan skulle finna styrka nog att härda ut. Naturligtvis höll hon på att utforma en egen flyktplan för den händelse att Galina inte skulle kunna hålla sitt löfte att ta dem med sig när hon gav sig av. Men det skulle vara så mycket enklare, så mycket säkrare för alla om hon kunde göra det. Åh ljus, varför hade Perrin inte kommit i fatt om än? Nej, hon måste stå fast vid sin plan. Så här är hon inte särskilt imponerande, muttrade Severna som såg ner i sin pokal med bistermin. Inte ens ringen får henne att se ut som en ACD. Hon skakade retligt på huvudet. Av någon anledning som Fail inte förstod var det mycket viktigt för Severna att alla visste att Galina var en syster. Älkvinnan hade till och med börjat använda hennes titel. Varför kommer du så tidigt, Therava? Jag har inte ens ätit. Får det vara lite vin? Vatten, sa Therava bestämt. Vad beträffar tidpunkten så står solen redan över horisonten. Jag åt frukost före gryningen. Du har blivit lika slö som en våtlänning, Severna. Lucera, en yppig gaishine från Arad Doman, fyllde raskt en pokal ur vattenkaraffen av silver. Severna verkade road av att de visa envisades med att inte dricka något annat än vatten. Men hon såg till att de fick det när de ville. Allt annat vore en skymf som inte ens hon ville göra sig skyldig till. Den kopparhyade romanskan hade varit handlerska och hade kommit en god bit upp i medelåldern. Men de vita stråna i hennes långa svarta hår hade inte varit nog för att rädda henne. Hon var oerhört vacker och Severna samlade på de rika, de mäktiga och de vackra. Om de var gaishiner hos någon annan tog hon dem helt sonika. Det fanns så många gaishiner att de flesta inte klagade över att bli berövade än. Lucera neg graciöst och bugade sig när hon räckte fram brickan mot Therava som satt kvar på sin kudde. Alltsammans var helt som det skulle. Men på väg tillbaka till sin plats vid väggen log hon mot Fail. Än värre, det var ett konspiratoriskt leende. Fail fick hålla tillbaka en suck. Senast hon blivit pryglad hade det varit för att hon suckat vid fel tillfälle. Lucera var en av dem som hade avlagt trohetsed till henne under de senaste 2 veckorna. Efter Aravine hade Fail försökt välja omsorgsfullt. Men att tillbakavisa någon som bad att få svära eden innebar att skapa en möjlig förrädare. Därför hade hon vid det här laget alldeles för många anhängare, varav hon var osäker på åtskilliga. Hon hade börjat tro att Lucera var att lita på, eller att hon i varje fall inte avsiktligt skulle förråda henne. Men för kvinnan verkade flyktplanerna vara som ett spel där det inte kostade någonting att förlora. Tydligen hade hon haft samma inställning till handeln, för hon hade tjänat och förlorat flera förmögenheter. Men om de förlorade det här spelet skulle Fail inte kunna börja om från början. Inte Aliandri eller Maegdin heller. Eller Lucera för den delen. De av Severnas gaishiner som verkligen hade försökt fly hölls kedjade när de inte passade upp henne eller hade uppgifter att sköta. Therava tog en klunk vatten. Sen ställde hon ifrån sig pokalen bredvid sig på den blommiga mattan och spände sin stålhårda blick i Severna. De visa anser att det är hög tid för oss att bryta upp och bege oss nordost. I bergen, där vi kan hitta lättförsvarade dalar. Och vi kan komma dit på mindre än 2 veckor, trots att gaishinerna sinkar oss. Den här platsen är öppen åt alla håll. Och våra räder för att hitta mat måste ske längre och längre bort. Severna mötte hennes blick utan att blinka, vilket Fail betvivlade att hon skulle kunna ha gjort själv. Det retade sig Verna när de andra visa sammanträdde utan henne. Och det lät hon för det mesta gå ut över sina gejshiner. Men nu log hon bara och svarade med tålmodigt tonfall, som om hon förklarat någonting för någon som var lite för trögtänkt för att förstå. Här är jorden god för sådd, och utöver vårt eget utsäde har vi deras. Vem vet hur den jordmånen är i bergen? Räderna ger oss får och getter också. Här är betet bra. Vad vet du om betesmarkerna i bergen, Tarava? Här har vi mer vatten än någon klan någonsin haft. Vet du var det finns vatten i bergen? Och vad beträffar försvar? Vem skulle angripa oss? Våtlänningar flyr från våra spjut. Alla flyr inte, sa Tharava torrt. En del är till och med bra på spjutdansen. Och tänk om Rand Althor skickar någon av de andra klanerna på oss. Vi skulle inte märka det förrän hornen slöt sig om oss. Plötsligt log hon också, ett leende som inte kom i närheten av hennes ögon. Vissa säger att din plan är att bli tillfångatagen och gjord till Gaishine av Randall Thor, så att du kan förmå honom att gifta sig med dig. Nog är det en lustig tanke. Fail kunde inte låta bli att rycka till. Det var just Chavernas vansinniga beslut att gifta sig med Althor. Hon måste vara tokig för att tro att hon skulle kunna göra det, som gjorde att Galina var farlig för Fail. Om Eilkvinnan inte redan visste att Perrin var knuten till Althor, så kunde Galina upplysa henne om det. Och skulle göra det om inte Fail kunde komma över den fördömda staven. Sen skulle Severna inte ta några risker som kunde innebära att hon förlorade Fail. Hon skulle bli slagen i bojor, lika säkert som om hon blev ärtappad med att försöka fly. Severna såg allt annat än road ut. Med glimmande ögon böjde hon sig framåt så att den gapande nattrocken blottade hennes barm helt och hållet. Vem säger det? Vem? Tharava lyfte pokalen och tog en klunk vatten. När Severna förstod att hon inte skulle få något svar lutade hon sig tillbaka och ordnade till nattrocken. Hennes gröna ögon glänste fortfarande som polerade smaragder. Och den lediga tonen var som bortblåst när hon talade. Orden var lika hårda som hennes blick. Jag ska gifta mig med Randall Thor, Tharava. Jag hade honom nästan, tills du och de andra visa svek mig. Jag ska äkta honom, ena klanerna och erövra alla våtländerna. Tharava hånlog över pokalen. Kolärdin var Kar Akarn, Severna. Jag har inte hittat de visa som gav honom tillstånd att bege sig till Ruidin. Men det ska jag. Rand Althor är Aesir Denas lakej. De sa åt honom vad han skulle säga vid Alvardel. Och en svart dag var det när han avslöjade hemligheter som få är starka nog att känna till. Var tacksam för att de flesta trodde att han ljög. Du har inte varit i Ruidin. Du trodde själv att hemligheterna var lögner. Genom tältöppningen började det komma in gejshiner i regnvåta kaftaner som de höll upphissade till knäna tills de kommit in. Alla bar de kragen och skärpet av guldlänkar. Deras mjuka vita snörkängor lämnade leriga spår på mattorna. Senare, när avtrycken hade torkat, skulle de få tvätta bort dem. Men att få synliga fläckar på kaftanen var ett säkert sätt att skaffa sig några rapp med spöet. Severna ville att hennes gejshiner skulle vara fläckfria när de vistades i hennes närhet. Ingen av de båda älgkvinnorna tog minsta notis om nykomlingarna. Severna verkade häpen över vad Tharava hade sagt. Varför bryr du dig om vem det var som gav Kaladin tillstånd? Sak samma, sa hon. Och gjorde en gest som för att vifta bort en fluga när hon inte fick något svar. Kaladin är död. Rand Althor har märkena. Hur han än har fått dem. Jag ska äkta honom och jag ska nyttja honom. Om Aesir Dena kunde styra honom. Och jag såg att de behandlade honom som ett spädbarn. Så kan jag det också. Med viss hjälp från er. och ni kommer att hjälpa mig. Håller du fortfarande med om att klanerna måste enas oavsett hur det går till? Det gjorde du förut. Orden verkade av någon anledning rymma ett hot. I ett enda språng kommer Shaido att bli den mäktigaste av alla klanerna. De nya gaishainerna drog tillbaka sina kåpor och spred sig utan ett ord längs tältväggarna. Det var 9 män och 3 kvinnor, varav en var Meigdin. Den rödblåda kvinnan hade samma bistra uppsyn som hon haft sedan Therava hade ertappat henne i sitt tält. Vad än var Therava hade gjort henne, så ville Meigdin inte säga mer om det än att hon ville döda kvinnan. Men ibland kved hon i sömnen. Therava sa ingenting om vad hon ansåg om att ena klanerna. Många är missnöjda med att vara kvar här. Flera av septhövdingarna trycker på de röda plattorna på sina narhaha varje morgon. Jag råder dig att lyssna på dem visa. Narhaha. Det borde betyda narskrin eller någonting mycket nära det. Men vad kunde det vara för någonting? Bane och Chiad undervisade henne fortfarande om Ales seder och bruk när det fanns tid till det. Men någonting sånt hade de aldrig nämnt. Meigdin stannade bredvid Lucera. En slank karheinsk adelsman vid namn Dormains stannade bredvid Feil. Han var ung och såg mycket bra ut, men bet sig ideligen nervöst i läppen. Om han fick kännedom om trohetsederna skulle de bli tvungna att döda honom. Hon var övertygad om att han genast skulle springa till Severna och skvallra. Vi stannar här, sa Severna argt och slängde pokalen i golvet så att vinet skvätte. Jag talar för klanhövdingen och jag har talat. Du har talat, medgav Therava lugnt. Benduin, hövding för gröna saltet sept, har fått tillstånd att bege sig till Ruidin. Han gav sig av för 5 dagar sedan med 20 av sina Algaidziswai och 4 visa som vittnen. Det var inte förrän alla de nya gaishainerna stod bredvid de redan närvarande som Feil och de andra drog fram sina kåpor och började defilera längs tältväggarna mot öppningen medan de började hissa upp kaftanerna till knäna. Det bekom henne inte längre särskilt mycket att blotta benen på detta sätt. Försöker han ta min plats utan att jag ens fått veta det? Inte din, Severna. Kolla dins. Som hans änka talar du för klanhövdingen tills en ny hövding kommer tillbaka från Ruidin. Men du är inte klanhövding. Feil steg ut i det kalla grå duggregnet och tältfliken skar av Severnas svar. Vad var det för spel som för sig gick mellan de båda kvinnorna? Ibland, som denna morgon, verkade de vara fiender, men andra gånger framstod de som ett par motvilligt sammansvurna som band samman av någonting som ingen av dem kände sig väl till mots med. Om det nu inte var det faktum att de var förbundna som besvärade dem. Nåväl, så vitt hon begrep hjälpte det inte henne i hennes flyktplaner, så det spelade ingen roll. Men det var en gåta som inte riktigt ville lämna hennes tankar. 6 spjutjungfrur stod i en grupp framför tältet med slöjorna hängande över bröstet och spjuten instuckna innanför remmarna till bågfodralen på deras ryggar. Bane och Chiad föraktade Severna för att hon hade jungfrur som hedersvakt, trots att hon själv aldrig varit spjutjungfru, liksom för att hon ständigt lät dem vakta hennes tält. Men det var aldrig färre än 6 stycken vakter där, natt som dag. Feils båda vänner hyste förakt även mot Shaido-jungfruna som tillät detta. Varken att vara klanhövding eller att tala för denne innebar så mycket makt som de flesta adelsmän hade. Spjutjungfrorna utanför tältet samtalade ljudlöst med snabba handrörelser. Feil uppfattade flera gånger tecknet för Kar-Akarn, men inte tillräckligt mycket av resten för att förstå vad de pratade om, eller ifall det handlade om Althor eller Kolladin. Att stå kvar tillräckligt länge för att om möjligt kunna ta reda på det kom inte på fråga. De andra hade redan skyndat iväg längs den leriga gatan och spjutjungfrurna skulle bli misstänksamma om hon dröjde kvar. I så fall kunde de ge henne prygel, eller än värre, använda hennes kängsnören. Det hade hon fått smaka på en gång av några jungfrur på grund av en oförskämd blick, och det ville hon inte råka ut för igen, särskilt inte som det innebar att blotta sig inför andra. Att hon var Severnas Gaishain gav inget skydd. Vilken Shaido som helst kunde ta vilken Gaishain som helst i upptuktelse, om han eller hon uppförde sig på ett opassande sätt. Till och med ett barn kunde göra det, om barnet i fråga fått i uppgift att övervaka en medan man utförde sina sysslor. Dessutom skulle hennes yllekaftan snart bli genomblöt i det kalla regnet, även om det hade avtagit. Hon hade inte särskilt långt att gå till sitt tält, inte mer än en kvarts milsteg. Men hon skulle knappast få gå dit utan avbrott. Hon vände sig bort från det stora röda tältet och gäspade så att det knakade. Hon längtade verkligen efter sina filtar och några timmars sömn till. När eftermiddagen kom skulle hon få nya uppgifter. Vilka de skulle bli visste hon däremot inte. Allting skulle ha varit mycket enklare om Severna kunnat bestämma sig för vem hon ville ha att göra med vid vilken tidpunkt. Men det verkade som om hon plockade namn på måfå och alltid i sista sekunden. Det gjorde det svårt att planera någonting, framför allt en flykt. Runt Severnas stod andra tält av alla upptänkliga slag. Låga, mörka eltält, spetsiga tält, tält med väggar. Tält av alla tänkbara sorter, storlekar och färger. Skilde åt av ett virvar av upptrampade vägar som nu förvandlats till gyttjefloder. Eftersom Shaido inte hade tillräckligt många tält med sig själva plockade de åt sig allt de kom över på vägen. Nu var det 14 septer som slagit läger runt Mälden. 100 000 Shaido och lika många Gaishainer. Det ryktades om att ytterligare 2 septer, Morais och Vita stupets, var att vänta inom några dagar. Förutom småbarnen som klafsade runt i gyttjan tillsammans med skuttande hundar var de flesta hon såg klädda i leriga vita kläder och bar på korgar eller sprängfyllda säckar. De flesta av kvinnorna gick inte snabbt. De sprang. Bortsett från smederna utförde de flesta Shaido inget arbete själva, vilket förmodligen mest berodde på uttråkning. Med så många Gaishainer var det ett slit bara att hitta på uppgifter åt allihop. Severna var inte längre ensam bland Shaido om att sitta i ett badkar och bli skrubbad på ryggen av en Gaishain. Ingen av de visa hade gått så långt än, men vissa av de andra gjorde sig inte längre omaket att gå 2 steg för att hämta någonting när det fanns en Gaishain som kunde göra det istället. Hon var nästan framme vid Gaishainernas del av lägret, precis utanför Mäldens grå stenmurar, när hon såg en av de visa komma klivande mot henne med den mörka sjalen virad runt huvudet till skydd mot regnet. Feil stannade inte, men böjde lite på knäna. Meira var inte lika skrämmande som Therava, även om hennes bistra uppsyn var illa nog, och kortare än Feil. Hennes tunna läppar snörptes alltihop ännu mer när hon stod inför en kvinna som var längre än hon själv. Feil tyckte att kvinnan borde bli lite lättare till sinnes nu när Vita stupet, hennes egen stept, snart skulle komma. Men den nyheten hade ingen påtaglig verkan. Så du drog bara benen efter dig, sa Meira när hon kom närmare. Hennes ögon var lika hårda som de safirer de påminde om. Riel fick vara kvar och lyssna på de andra, eftersom jag var rädd att någon drucken tölp hade dragit in dig i ett tält. Hon blängde åt alla håll, som om hon förväntade sig att få se en drucken tölp som just tänkt göra detta. Ingen har antastat mig, visa, skyndade sig Feil att säga. Det var flera som hade gjort det under de senaste veckorna. En del druckna och andra inte. Men Roland hade alltid dykt upp i rätta ögonblicket. Två gånger hade den storväxte Mara Deenan varit tvungen att slåss för att rädda henne. En gång med dödlig utgång för den andra mannen. Hon hade väntat sig att det skulle leda till massor av bekymmer. Men de visade betraktat det som en rättvis kamp och enligt Roland hade hennes namn inte ens nämnts. Även om det enligt Bane och Cheard stred mot alla seder riskerade de kvinnliga gaishinerna här ständigt att någon skulle förgripa sig på dem. Hon var säker på att Ali Andre hade råkat ut för det en gång. Innan hon och Maegdin också fått varsin Mara Deen-skugga. Roland förnekade att han bett dem hjälpa hennes vänner. Han sa att de bara var uttråkade och ville ha någonting att göra. Jag är mycket ledsen att jag var så långsam. Kryp inte för mig. Jag är inte Therava och tänker inte slå dig för nöjes skull. Alltsammans uttalat med en röst passande för en bödel. Må så vara att Mayra inte slog folk för nöjes skull. Men Faye visste av egen erfarenhet att hon kunde hantera ett spö med både stark och fast hand. Berätta nu vad Severna har sagt och gjort. Detta vatten som faller från himlen må vara fantastiskt, men det är ett elände att gå omkring i. Det var inte svårt att lyda befallningen. Severna hade inte vaknat under natten. Och när hon väl steg upp hade hon inte pratat om annat än vad för kläder och smycken hon skulle ha på sig. Särskilt smyckena. Kistan där hon förvarade sina smycken var egentligen gjord för kläder och fylld till bredden med mer juveler än de flesta drottningar hade i sin ägo. Innan hon hade tagit på sig några kläder alls hade Severna ägnat en god stund åt att prova olika kombinationer av halsband och ringar som hon sedan studerat i den stora förgyllda golvspegeln. Det hade varit synnerligen genant. För Faye. Faye hade just kommit fram till Theravas ankomst tillsammans med Galina när allting framför hennes ögon genomfors av en darrning. Hon skalv själv. Det var inte inbildning. Mayra spärrade upp sina blå ögon på vit gavel. Hon hade också känt det. Sen darrade allting igen, även hon själv, och värre än förra gången. Faye rätade förskräckt på sig och släppte kaftanen. En tredje gång löpte en krusning genom världen. Än kraftigare. Och när den passerade genom henne kändes det som om en vindpust skulle kunna blåsa bort henne eller helt enkelt få henne att lösas upp i en dimma. Hon andades tungt och väntade på nästa krusning. Den som hon visste skulle förinta både henne och allting annat. När den inte kom drog hon en lättad suck som tömde hennes lungor på luft. Vad var det som hände, Visa? Vad var det för någonting? Mayra rörde vid sin arm och såg nästan förvånad ut över att handen inte bara gled rakt igenom hennes kött och ben. Jag vet inte, sa hon sakta. Sen ruskade hon på sig och tillade, iväg med dig nu flicka. Hon samlade sina kjolar och traskade iväg med långa snabba kliv som fick gyttjan att skvätta om hennes fötter. Barnen hade försvunnit från gatorna, men Faye kunde höra deras gråt inifrån tälten. Övergivna hundar stod darrande och gnydde med svansen mellan benen. Folk på gatorna rörde vid sig själva och varandra, både Shaido och Gaishiner. Faye knäppte händerna hårt. Givetvis var hon fast och påtaglig. Det hade bara känts som om hon varit på väg att förvandlas till dimma. Naturligtvis var det så. Hon hissade upp kaftanen för att slippa tvätta den mer än absolut nödvändigt och började gå. Sen började hon springa och brydde sig plötsligt inte längre om hur mycket gyttja hon stänkte på sig själv eller någon annan. Hon visste att det inte skulle gå att springa ifrån en ny krusning om den kom, men hon sprang ändå så fort benen bar henne. Gaishain-tälten var uppställda i en bred ring som omgärdade Maldens höga granitmur och var av lika skiftande slag som tälten i lägrets yttre del, även om de flesta var små. I hennes eget spetsiga tält skulle två personer ha kunnat sova ganska obekvämt. Nu hyste det henne själv och tre andra, Ali Andre, Maegdin och en före detta karhainsk adelsdam vid namn Dariani. Hon var en av dem som ställde sig in hos Severna genom att gå med skvaller om andra gaishainer, vilket ställde till besvär men inte gick att göra mycket åt utan att döda kvinnan. Och det kunde Fail inte tillåta. Såvida inte Dariani blev till ett verkligt hot. Av nödtvång sov de hopkrupna som hundvalpar. Och kalla nätter var de glada över att dela varandras kroppsvärme. Det låga tältet var försänkt i dunkel när hon hade krupit in. Det var ont om lampolja och vaxljus som man slösade inte bort dem på Gaishainer. Bara Aliandri var där. Hon låg på mage på filtarna med guldkragen om halsen och en fuktig handduk doppad i ört av kok över sin blåslagna bak. De visa var i varje fall lika villiga att ge sina läkeväxter till Gaishainer som till Shaido. Aliandri hade inte gjort något fel, men hamnat bland de fem som varit Severna minst till behag föregående dag. Till skillnad från vissa andra hade hon tagit bestraffningarna bra. Durmans hade börjat gråta innan han ens böjt sig över kistan. Men det verkade som om hon hamnade bland de utvalda var tredje eller var fjärde dag. Att vara drottning innebar inte att man lärde sig att tjäna en drottning. Å andra sidan hamnade Maegdin nästan lika ofta på listan. Och hon hade varit kammarjungfru åt en adelsdam, om än inte särskilt skicklig. Själv hade Fail bara blivit utvald en gång. Det var ett mått på hur modfällt Aliandri var att hon inte gjorde någon ansats att skyla sig utan bara lyfte överkroppen och stödde sig på armbågarna. Men hon hade kammat sitt långa hår. Den dag kvinnan underlät att göra det skulle Fail veta att hon nått botten. Upplevde ni någonting underligt? Alldeles nyss i snåd frågade hon med skrämd och ostadig röst. Ja, det gjorde jag, sa Fail som stod hukad under mittstolpen. Jag vet inte vad det var. Meira vet inte heller vad det var. Jag betvivlar att någon av dem visa gör det. Men det skadade oss inte. Givetvis hade det inte skadat dem. Givetvis inte. Och det förändrar inte våra planer. Med en gäspning knäppte hon upp det breda guldskärpet och lät det falla på filtarna. Sen fattade hon tag i ytterkaftanen för att dra den över huvudet. Aliandri la huvudet mot händerna och började gråta tyst. Vi kommer aldrig att kunna fly. Jag kommer att bli pryglad igen ikväll, det är jag säker på. Jag kommer att bli pryglad varenda dag i resten av mitt liv. Fail suckade. Hon lät ytterplagget vara och la sig på knä för att stryka den andra kvinnan över håret. Det fanns lika många plikter nedåt som uppåt. Jag fruktar samma sak ibland, medgav hon med låg röst. Men jag vägrar att låta min fruktan ta befälet. Jag ska fly. Vi ska fly. Du måste hålla liv i ditt courage, Aliandri. Jag vet att du är en modig kvinna. Jag vet att du handskades med Mashima utan att tappa modet. Du kan behålla det nu också, om du bara försöker. Just då stack Aravin in huvudet genom tältöppningen. Hon var en fyllig kvinna med alldagligt utseende. Och även om hon aldrig utgett sig att vara av ädel börd, var Fail övertygad om att hon var det. Trots det svaga ljuset kunde Fail se att hon formligen strålade. Även hon bar Severnas skärp och halsband. Ishnod, Elvon och hans son har någonting till er. Det får vänta några minuter, sa Fail. Aliandri hade slutat gråta, men låg bara på sina filtar, tyst och stilla. Ishnod, jag tror inte ni vill låta det här vänta. Fail flämtade till. Kunde det vara möjligt? Hon vågade knappt ens hoppas. Jag kan hålla modet uppe, sa Aliandri som lyft huvudet och tittade på Aravin. Om det Elvon har är det jag hoppas på, ska jag hålla modet uppe om Severna så torterar mig. Fail ryckte åt sig sitt skärp. Den som sågs ute utan skärp och halsband blev nästan lika strängt straffad som den som försökte rymma och skyndade ut ur tältet. Nu duggregnade det bara, men hon drog ändå upp kåpan. Det var fortfarande kallt. Elvorn var en undersättsig kar, kortare än sin gänglige son Feryl. Båda var klädda i leriga kaftaner av nästan vit tältduk. Feryl, den äldste i Elvons barnaskara, var bara 14. Men Shaido hade inte trott honom eftersom han var lika lång som de flesta fullvuxna män i Amardicia. Feryl hade redan från början känt tillit till Elvorn. Han och hans son var snudd på legendariska bland gaishainerna. Tre gånger hade de rymt och varje gång hade det tagit Shaido längre tid att fånga in dem igen. Och trots att straffet varje gång var strängare hade de planerat att en fjärde gång försöka sälla sig till resten av familjen samma dag som de avlade sin trohetsed till Feryl. Feryl hade aldrig sett någon av dem le, men idag strålade de om både Elvons väderbitna drag och Feryls magra ansikte. Vad har ni till mig? Frågade Feryl medan hon hastigt satte på sig skärpet. Det kändes som om hjärtat skulle bulta sig ut ur bröstet på henne. Det var Feryl, er snåd, sa Elvon. Han var timmerhuggare och talade en grov, nästan obegriplig dialekt. Han råkade bara gå förbi, förstår ni. Och det var ingen i närheten, ingen alls. Så han kröp in, kvickt som ögat och... Visa hennes nåd, Feryl. Blygt stoppade Feryl in handen i sin vida arm. Det fanns oftast fickor insydda där i kaftanerna och drog fram en slät vit stav som verkade vara gjord av elfenben, ungefär en fot lång och inte tjockare än hennes handled. Feryl tittade runt för att se om någon annan såg på. Bortsett från dem var det tomt på gatan just nu. Sen tog hon snabbt staven och stoppade in den i sin egen arm och fickan där. Fickan var nätt och jämnt så djup att staven inte ramlade ur. Men nu när hon fått tag på tingesten tänkte hon inte släppa den ifrån sig. Den kändes som glas och var sval mot huden, kallare än morgonluften. Det var kanske en angreel eller terangreel. Det skulle i så fall förklara varför Severna ville ha den, om än inte varför hon inte tagit den själv. Feryl lät handen vara kvar i ärmen och grep hårt om staven. Galina var inte längre något hot. Nu var hon istället frälsningen. Elvon, du förstår att Galina kanske inte kan ta med dig och din son när hon ger sig av, sa hon. Det har hon bara lovat mig och de som blev tillfångatagna tillsammans med mig. Men jag lovar att jag ska hitta något sätt att befria er och alla andra som svurit mig trohet. Alla andra också, om det är möjligt, men framförallt er. Det är Sverige vid ljuset och mitt hopp om att födas på nytt. Hur hon skulle bära sig åt hade hon ingen aning om, annat än om hon kunde kalla på sin far och en saldensk här, men hon skulle göra det. Timmerhuggaren gjorde en ansats att spotta, sen såg han på henne, rodnade och svalde istället. Den där Galina kommer inte att hjälpa någon i snåd. Säger att hon är ACD och allt vad det är. Men frågan är mig så är hon Theravas leksak och inget annat. Och den där Therava kommer aldrig att släppa iväg henne. Hur som haver så vet jag att ifall vi ser till att ni blir fri så kommer ni och hämtar oss andra. Inte behöver ni svära och stå i. Ni sa att ni ville ha staven om någon kunde lägga vantarna på den utan att bli fast. Och Feryl skaffade er den, och så var det inte mer med den saken. Jag vill bli fri, sa plötsligt Feryl. Men bara vi får någon fri så betyder det att vi har slagit dem. Han såg förvånad ut över att han sagt någonting och blev knallröd i ansiktet. Hans far rynkade ögonbrynen och tittade på honom, men sen nickade han tankfullt. Mycket bra sagt, sa Feryl vänligt till pojken. Men jag har gett mitt ord och det står jag vid. Du och din far. Hon avbröt sig när Arawin, som tittade över hennes axel, la handen på hennes arm. Kvinnans glada min hade bytts ut mot rädsla. Feryl vred på huvudet och fick se Roland stå vid hennes tält. Han var gått över 2 handsbredder längre än Perrin och hade lagt chauffan om halsen med den svarta slöjan vilande mot bröstet. Regnet gjorde hans ansikte glansigt och fick håret att ligga mot huvudet i korta röda testar. Hur länge hade han stått där? Inte länge. I så fall skulle Arawin ha sett honom tidigare. Det gick knappast att gömma sig bakom det lilla tältet. Elvon och hans son hade dragit upp axlarna som om de övervägde att gå till angrepp mot den långa Meradinen. Det vore en mycket dålig idé. Mössen skulle inte tänka på att klå katten, som Perrin skulle ha sagt. Fortsätt med dina sysslor, Elvon, sa hon snabbt. Du också, Arawin. Se så, gå nu. Arawin och Elvon var kloka nog att inte niga eller buga sig innan de gick. Efter den sista road blick åt Rolands håll. Men Tharyl hade nästan lyft knogarna till pannan innan han hejdade sig. Han rodnade och hastade iväg efter fadern. Roland lämnade tältet och kom och ställde sig framför henne. I handen höll han märkligt nog en liten bukett med blå och gula ängsblommor. Hon var väldigt medveten om staven i armen. Var skulle hon gömma den? När Thereva upptäckte att den var borta skulle hon antagligen vända upp och ner på hela lägret.
Du måste vara försiktig, Fael Bashir, sa Roland och log ner mot henne. Eliandri sa att han nästan var riktigt söt, men Fael hade kommit fram till att hon hade fel. Med sina blå ögon och sitt leende var han snudd på vacker. Det du sysslar med är farligt. Och jag kanske inte kan vara här och skydda dig länge till.
Farligt? Hon fick en kall känsla i maggropen. Vad menar du?
Vart ska du? Tanken på att förlora hans skydd fick det att knyta sig i magen på henne. Det var inte många av våtlandskvinnorna som undgått Shaido-männens närmanden. Utan honom. Några av oss funderar på att återvända till det trefaldiga landet. Hans leende bleknade. Vi kan inte följa en falsk Kar Akarn och en våtlänning till på köpet. Men vi kanske kan få leva färdigt våra liv i våra egna septhem. Vi funderar på det. Vi har varit hemifrån för länge. Och dessa Shaido fyller oss med avsmak. Hon skulle säkert komma på något sätt att handskas med saken när han väl var borta. Och vad är det jag gör som är farligt? Hon försökte tala med lätt ton, men det var svårt. Ljus, vad skulle hända henne utan honom? Dessa Shaido är blinda, även när de inte är druckna, Fael Bashir, svarade han lugnt. Sen sköt han tillbaka hennes kåpa och stack en av ängsblommorna i hennes hår ovanför vänster örat. Vi Meradiner använder våra ögon. Hon fick en blomma till i håret på andra sidan. Du har skaffat dig många nya vänner den sista tiden. Och du planerar att fly tillsammans med dem. En djärv plan, men farlig. Och tänker du berätta det för de visa? Eller Severna? Hon blev själv helt överraskad över hur lugnt hennes tonfall var. Det kändes som om hennes inälvor försökte slå knut på sig själva. Varför skulle jag göra det, frågade han och satte ännu en blomma till dem som prydde hennes hår. Geraldine tänker att han ska ta med sig Lashil Aldorwin till det trefaldiga landet, trots att hon är en trädmördare. Han tror att han ska kunna övertyga henne att lägga en brudkrans vid hans fötter. Lashil hade funnit sin egen beskyddare genom att krypa in under filtarna med den Meradin som hade gjort henne till Gaishain. Och Arella hade gjort samma sak med den spjuvet jungfru som hade tillfångatagit henne. Men Fael betvivlade att Jaradins önskan skulle infrias. Båda kvinnorna var lika inriktade på flykten som pilar mot en måltavla. Och nu när jag tänker på saken, kanske jag kan ta dig med när jag går. Fael stirrade upp på honom. Regnet hade börjat tränga igenom hennes hår. Till Eilöknen?
Roland, jag älskar min make. Det har jag sagt, och det är sant.
Jag vet, sa han medan han fortsatte sätta blommor i hennes hår. Men just nu bär du fortfarande vitt. Och vad som händer medan du går i den vita kaftanen är bortglömt när du lägger av den. Din make kan inte klandra dig för det. Om du följer med tänker jag dessutom låta dig gå så fort vi kommer i närheten av en våtlandsstad. Jag borde inte ha gjort dig till Guy Shine till att börja med. Kragen och skärpet du bär innehåller tillräckligt mycket guld för att tryggt föra dig tillbaka till din make. Hon blev så häpen att hon gapade. Det överraskade henne när hennes knutna hand träffade hans breda bringa. En Guy Shine fick aldrig tillgripa våld. Men mannen log bara stort. Du din... Hon slog honom igen hårdare den här gången. Hon bultade mot hans bröst. Du din... Jag kommer inte på något ord som är tillräckligt illa. Du lät mig tro att du skulle överge mig här hos Shido medan du hela tiden tänkte hjälpa mig att fly. Slutligen grep han hennes knytnäve och höll den i ett mjukt grepp med en hand som helt omslöt hennes. Om vi nu ger oss av, Fail Bashir, skrattade han. Karn skrattade. Det är inte bestämt. Och hur som helst får en man inte visa sig allt för ivrig inför en kvinna. Än en gång förvånade hon sig själv. Den här gången genom att börja skratta och gråta på samma gång. Så våldsamt att hon måste stödjas emot honom om hon inte skulle falla omkull. Eil och deras förbannade skämtlynne. Du är mycket vacker med blommor i håret, Fail Bashir, mumlade han och stack in en till. Och utan. Och just nu bär du fortfarande vitt. Ljus, hon hade staven. Kände det svala hårda ytan mot sin arm. Men det var omöjligt att ge den till Galina förrän Therava lät henne röra sig fritt igen. Och det var omöjligt att vara säker på att kvinnan inte skulle förråda henne av ren desperation innan dess. Roland erbjöd henne en flyktmöjlighet om han och de andra med radinerna bestämde sig för att ge sig av. Men han skulle fortsätta försöka locka in henne under sina filtar så länge hon bar vitt. Om Meradinerna bestämde sig för att stanna, skulle i så fall någon av dem avslöja hennes flyktplaner. Om man skulle tro på Roland kände allihop till dem. Förhoppningar och faror, allesammans hopplöst hoptrasslade. Vilken härva. Det visade sig att hon haft helt rätt när det gällde hur Therava skulle reagera. Strax före middagstid blev alla Guy Shiner utvallade i det fria och fick klä av sig nakna. Fail skylde sig bäst hon kunde med händerna där hon stod tillsammans med andra kvinnor som också bar Severnas skärp och halskedja. De hade de varit tvungna att omedelbart sätta på sig igen och kurade ihop sig för att bevara en gnutta anständighet. Medan Shido rotade genom Guy Shine-tälten och kastade ut allt som fanns där i gyttjan. Det enda Fail kunde göra var att tänka på sitt gömställe inne i staden och be en bön. Förhoppningar och faror. Och inte gick det att lösa dem från varandra.